Så ska vi fortsätta diskutera på det här morgonens tema, värderingar i skolan. Vi har rapporterat kring en filmvisning som väckte debatt nyligen i Karleby. Gymnasieelever fick se en film som innehöll erotik och mer specifikt erotik mellan personer av samma kön. Samma film har elever på många håll i landet tagit del av. Det här är en del av skolornas arbete kring tolerans. Men de elever då i Karleby som inte ville se filmen på grund av tro eller värderingar så fick av gymnasiet ett alternativ. De kunde skriva en essä om jämlikhet istället. Frågan som vi nu ska diskutera är gränsdragningar. När är det okej att tacka nej till undervisning och hänvisa då till värderingar eller övertygelse och skolan då gå till mötes? Jag säger god morgon, välkomna till våra studiogäster Inger Damlin, rektor vid Korsholms högstadium.
God morgon.
Och Bernt Klockars, ledande rektor vid Vasa övningsskola.
God morgon, god morgon.
Och vi vände upp här lite redan före. Jag slängde ut att det här, är det här någonting som ni känner igen från tidigare? Eller är det som Krista Holmlund på Lärarfackförbundet sa, att det här är en helt ny fråga på utbildningsarenan? Vilken det är då? Både och kanske?
Ja, no, jag vill inte så där specifikt ta ställning till case Karleby. Och
ja, det ska vi inte heller göra. Vi räddar diskussionen.
Ja, vi sänder lite styrka där åt rektorn, mitt varma deltagande nästan. Den här frågan är ny, eller så nej ny. Att vanligen så såna här, då det kommer till sådana här situationer, så försöker man som rektor och som skola föra dialog med både hem och studerande för att komma fram till en lösning som passar alla. En lösning där både skolans värderingar och elevens inställningar eller elevens hemmens situation respekteras.
Mm. Ja, jag tycker att det här med anpassningen av undervisningen, det sker ju varje dag i alla klassrum. Att fast vi har en läroplan som stipulerar vissa saker, så handlar det ju om var du sätter tyngdpunkten och vilka metoder du väljer i det här. Så jag tycker ju kanske inte att det nu är en så jätteny och obekant fråga. Det att det blir så här mycket liv om den här saken, så det är kanske en ny sak. Och det här är väl lite med vårt diskussionsklimat att göra så där i samhället överlag. Jag sörjer lite över det att det blir så polariserat lätt med de här sociala medierna. Väldigt polariserat och nyanserna faller bort. Och det tycker jag på något sätt är också en del av skolans roll i det här. Att lyfta fram det här med bildning. Att bildning är ett sätt att kunna både se saker ganska brett, och sedan är det också att kunna visa respekt för den andras åsikt. Och det tror jag att vi jobbar ganska aktivt med i skolorna. Sådana här är ganska smidiga idéer.
Ja, och där tycker jag att vi har en läroplan som har en alldeles förträfflig värdegrund, som vill komma åt just de här frågorna som Bernt nämner. Att denna polarisering i samhället och det här hetska debatten. Att den läroplanen andas just det att vi ska fostra till såna kritiska medborgare, men också ansvarstagande. Och vårt uppdrag är ju att belysa fenomen och saker från många sidor, så att elever och studerande sen ska kunna bilda sig egen uppfattning.
Mm. Om jag nu tar fram ett sånt ord som är väl rätt så färskt, jag vet inte om det finns i akademins ordlista ännu, men åsiktskorridor, där att man filtrerar vad man, inte bara vad man tar till sig, utan vad man ens utsätts för tankar och funderingar. Är det någon som, det sysslar vi ju vuxna med, väljer att följa vissa personer på Facebook och så vidare, men är det någonting då som redan ska ske i skolan, eller får det ske i skolan att man här väljer att den här kunskapen vill jag inte ens veta om ens?
Nej, jag vet inte.
Var det en märklig parallell?
Ja, det var en intressant parallell, men den är svår att överföra till skolan, därför att vi har dels det här individuella uppdraget som du lyfter här då, men dels har vi också det här lite större uppdraget att där ser jag, som om vi sjunger lite jämlik utbildning, så man kopplar ofta det till resurs, men jag ser också att jämlik utbildning så har att göra med att varje skola ska få se ungdomar med ett baspaket. Och då gäller det också kring det här, hur, som Bernt pratar om, kunskap. Och kunskap om olika fenomen, så att du sen ska kunna bilda dig åsikter. Mm. Att den där korridoren så den skulle inte jag vilja ha.
Nej, jag menar att, ni skulle införa den, men att är det här liksom det här är en återspegling av något liknande sånt tänke?
Det är det säkert.
Jag tycker just det som Inga säger här om att det står också i läroplanen står det om det här att egentligen inte att vi ska presentera en värdegrund som vi ska placera i våra elever, utan det handlar om att ge dem byggstenar så att de kan själva skapa den.
Ni ska ge dem den objektiva kunskapen, för kunskap är objektiv, värderingar så är subjektiva. Ja. Det är ju hur man tolkar den kunskap som man förhoppningsvis i alla fall lyssnar på.
Om jag tar ett av mina ämnen psykologi så kunde jag ju, det är nu neutralt i det här fallet, så kunde jag ju säga att i den undervisningen lyfter vi upp många olika teorier. Mm. Och en del av den kanske man tänker inom psykologin är att de är lite förlegade. Men ändå så läser vi dem och studerar dem för att vi ska se hur man har resonerat och tänkt. Och jag tycker lite på samma sätt att det är liksom skolans uppdrag på något sätt det här att kunna presentera ganska objektivt. Och sådär, även om man inte skulle liksom omfatta alla de här tankarna. Mm. Men det som ju finns med lite i den här diskussionen är det här när det radikaliseras vårt samhälle, så hur ska vi beakta de åsikterna och hur ska de få komma fram, de här åsikterna? Jag tog igår kväll och läste lite Finlands grundlag och läste om det här med yttrandefrihet och frågan är att finns det en gräns för yttrandefriheten och åsiktsfriheten? att vilka åsikter får man inte ha i så fall i vårt samhälle? Att det är liksom en ganska bred diskussion och också ett annat exempel på det här är det här med vaccinmotstånd. Jag är själv vaccinerad och mina barn är vaccinerade, men har man rätt att ha den åsikten att vaccin inte är någonting som är bra?
Här tycker jag också, som du tog fram den här polariseringen, och då märker vi nog i skolvardagen och förstås i samhället också det här, att om jag är av en åsikt så är det väldigt svårt idag att respektera andra åsikter, utan istället så går man ut och söker bostad eller söker understöd.
Ja, det var den där korridoren.
Ja. Och då vi har det här in som en av tankar bland ungdomar, så är det alltid en utmaning att just presentera, som Bernt säger. Det tillhör vårt uppdrag, men det blir en utmaning för oss att göra det neutralt, så att det inte uppstår just det här att man gnider mot varann och kanske det inflammerade som har uppstått i det här.
Ja. Nu har jag inte läst utvecklingspsykologi, men i vilket skede är det som barn, ungdomar på riktigt börjar kanske ifrågasätta, att man först bara tar till sig, läraren vet och berättar att så här är det, men sen börjar man så att säga, om vi säger, tänka själv att är det så här på det viset? Och det ska man väl uppmuntra till kritiskt tänkande, men när det som just man börjar reflektera mer över det som lärs ut?
Om man har ett bra klimat i skolan och i verksamheten, så tror jag nog att det finns med från allra första början, alltså att vi ska lära våra elever att de ska vara kritiska och kritiskt inställda. Men det finns ju vissa tidpunkter i åldern, så att säga. Jag tror att det är kanske där i övergången till tonåren som man då verkligen börjar ställa de kritiska frågorna.
Pratar vi läroplan då igen, så är det här ett strävansmål att de ska vara kritiska till det de gör och ställa frågan varför. För frågan varför väcker intresse för följande lärosteg och så där vidare. Så att det är sunt att vara kritisk, det är det. Bara vi håller respekten kvar och bygger en tolerans för andras åsikter.
Ja, och om man ställer frågan varför, så ska man också vara beredd att lyssna på just argumenten varför.
Får jag lyfta fram en tanke här som jag lite funderar på här i veckoslutet. Alltså det här när vi har en god skola, en god utbildning i Finland och vi gör utbildningsexport. Och då börjar jag fundera på det här med i vilken mån kan vi exportera vårt system, så att säga, utbildningssystem, utan att värderingarna liksom fungerar i den miljö dit man exporterar det. Jag tänker nu på det här. Vi hade inom övningsskolan hade vi 300 saudiarabiska lärare som förra läsåret var på en sån där längre, flera månader lång utbildningsperiod. Och när man inte ser på flickor och pojkar till exempel, så att de skulle kunna samarbeta och sitta i samma grupp och jobba i klassrummet. Att hur funkar vårt utbildningssystem i den situationen? Kan man bara liksom applicera det där? Mm.
Så Sen om vi, det kanske ett sidospår, men jag kommer att tänka på det du säger. Så här tänker jag att vi har ju en jättefin läroplan, som vi har sagt många gånger, med en värdegrund och allt det där. Men när det kommer till sån här extremfall, eller sån här åsiktsskilja, man har olika åsikt. Så då har vi som rektorer väldigt lite dokument eller så här att luta oss tillbaka mot. Att jag lyssnar på våra föregående, eller åtminstone utbildningsstyrelsens uttalande, och jag håller med om det Majlen lyfter fram, det här att det är en bra diskussion. Men jag skulle ändå efterlysa något sån här konkret för oss rektorer, att något sån här tillämpningsdirektiv, då det blir till sån här kvistiga fall, att inte det blir rektorn mot världen, utan att vi ska ha faktiskt i våra styrdokument sån här paragrafer, eller för mig skulle räcka med tillämpningsdirektiv i svåra frågor.
En vinkel som jag också funderar på här i mitt stilla sinne var det här att här pratas det om elevernas värderingar, men det är väl nog ganska långt föräldrarnas värderingar som det handlar om, i alla fall i många fall, att föräldrarna tycker att mitt barn ska inte vara med om det här. Så här tänker vi hemma hos oss. Och sen då, när ungdomarna växer upp, ändå inte myndiga, men ändå då börjar få den egna viljan och vill lära sig, så då kan det bli konflikt där hemma också. Så får skolan olika signaler. Det är kvistigt.
Jag sitter och funderar hur man skulle lösa en sån situation, men jag tror alltid att skolan idag drar nytta av en öppen dialog med hemmen. Men där är samma ord som jag lyfter, det där med respekt. Jo. Att det handlar om det, och då är vi inne på det där stora samhällets frågor. Det där med svartvitt.
Ja. Nåja, men det är ju intressant och bra säkert att vi har fått igång en sån här diskussion. Du efterlyste här lite mer, ska vi säga, instruktioner, eller vad ska vi kalla det, Inga? Klara bud.
Ja, att det känns så där att en rektor behöver alltid kunna luta sig tillbaks på styrdokumenten. Mm. Det är liksom vår instruktionsbok eller vår handbok. Och då den är luddig i såna här frågor, så då blir det lätt till såna här tolkningar och otrevliga diskussioner också, otrevliga situationer. Och det kan hända att en diskussion medför just något sånt, att vi kan få något sånt.
Ja, hoppas diskussionen fortsätter, men nu får jag runda av och tacka er så mycket, Inga Damlin och Bernt Klockas, för er tid denna tidiga morgon.
Tack.